Arbetsanpassning är ju någonting som man gör i förebyggande syfte, men också när man kommer tillbaks efter till exempel en sjukskrivning, när man är i en rehabiliteringsprocess, så är det ju viktigt att när man ska tillbaks till sitt arbete att man får de bästa förutsättningarna för att faktiskt kunna komma tillbaks så långt man kan efter en sjukskrivning eller en skada.
Hallå Arbetsmiljö, en poddserie från Arbetsmiljöverket.
Hej allihop och välkomna till ännu ett avsnitt i poddserien Hallå Arbetsmiljö. Ja, det här är ju en podd där vi samtalar med och lyssnar till experter och inspektörer, som ju också är experter såklart. Vi lyssnar på deras åsikter, tankar, kunskap och erfarenheter. Allt med fokus på det som är viktigt i arbetsmiljön. Den här gången så handlar podden om arbetsanpassning och rehabilitering. Så viktigt! Många som varit sjuka eller skadade behöver stöd för att kunna komma tillbaka till jobbet igen. Och för att få svar på mina frågor och funderingar kring det här så får jag som vanligt besök av gäst R. Ja, för den här gången är det två gäster. Det är dels representant från Arbetsmiljöverket och sen är det från Försäkringskassan. Men som alltid är också inspektören Karo Kostet på plats för att ge sitt perspektiv och hjälpa mig få klarhet i det här. Hej Karo!
Hallå Fredrik!
Hur mår du där du är?
Jag mår alldeles strålande idag. Jag sitter ju här med dig och ska spela in podd och sen ska jag ut på en inspektion, så att det blir en väldigt spännande dag idag.
Ja, är den planerad eller är det en surprise?
Det är en surprise-inspektion.
Okej. Ja, då vill man ju fråga när och var, men det får vi inte göra. Men däremot vill jag höra, hur vanligt är det här spörsmålet med arbetsanpassning och rehabilitering?
Alltså vi på Arbetsmiljöverket, det är ju liksom en del av vår tillsyn. Så att det är ju klart att det är någonting vi tittar på när vi är ute och inspekterar. Jag själv då har inte någon jättestor erfarenhet av just inspektera arbetsanpassning och rehabilitering. Men jag har i tidigare arbeten som jag har haft jobbat med de här frågorna. Men då är en annan roll. Så att det är därför vi har experter med idag också som har jobbat med det här på Arbetsmiljöverket.
Just det. Så. Arbetsmiljöverket kommer ju prata om arbetsanpassning och Försäkringskassan om rehabilitering. Det där är ju inte helt lätt att hålla reda på det där. Kan du ens skilja på det där, Karo?
Jo, det kan jag. Arbetsanpassning är ju någonting som man gör i förebyggande syfte, men också när man kommer tillbaks efter till exempel en sjukskrivning, när man är i en rehabiliteringsprocess, så är det ju viktigt att när man ska tillbaks till sitt arbete att man får de bästa förutsättningarna för att faktiskt kunna komma tillbaks så långt man kan efter en sjukskrivning eller en skada.
Just det. Ja, vi kommer att dyka djupare i detta tillsammans med dagens gäster som härmed välkomnas varmt, ömt och pikt av mig. Vi säger välkommen till Erik Storbjörk. Hej.
Hejsan.
Du är arbetsmiljöinspektör och arbetar som projektledare på Arbetsmiljöverket för inspektioner om just arbetsanpassning.
Det stämmer.
Ja, bra. Det är ju med glädje som vi, Karo och jag, tar hit dig idag. Och det gör vi också med Försäkringskassans representant Camilla Stege. Hej!
Hej!
Vad gör du på Försäkringskassan?
Jag jobbar som samverkansansvarig inom avdelningen för sjukförsäkringen. Så jag jobbar med extern samverkan på strukturell nivå med de aktörer eller partners som finns med i sjuk- och rehaprocessen. Så jag jobbar mycket med arbetsgivare. Och jobbar mycket med Försäkringskassans samverkan med Arbetsmiljöverket. Och sen jobbar jag även deltid med ett projekt riktat till arbetsgivare som handlar om att främja psykisk hälsa på arbetsplatser.
Just det. Är det det som är det momentum?
Det är momentum. Stämmer. Mm.
Just det. Ja, Karo var ju inne lite på det här och förklarade. Men om ni ska ge er förklaring eller ert förtydligande på det här, vad Arbetsmiljöverket respektive Försäkringskassan gör rörande de här frågorna. Vill du börja, Camilla?
Jo, men jag kan börja. Vi, Försäkringskassan, vi betalar ju ut sjukpenning. Och det är ju den ersättningen man får när man är sjukskriven. Och vi kan också vara med och jobba för att personen ska komma tillbaka i arbete och vara med och samordna rehabiliteringsinsatserna. Så vi kommer ju ofta in och jobba med att föra åter en person i arbete. Sen har ju Försäkringskassan också förmåner som arbetsgivare och personer kan ansöka om för att förebygga att bli sjukskrivna. Så det finns också.
Mm. Och Erik, ert åtagande gällande arbetsanpassning?
Ja, men vi har ju ett regelverk utifrån våra föreskrifter om arbetsanpassning. Så att det är ju, och då är det fokus på det som är kanske mer det förebyggande arbetet och hur det praktiskt ska gå till för att få till en återgång i arbete. Lite förenklat, vi ska väl prata lite mer om detaljerna i det. Men att vi har de föreskrifterna som styr det helt enkelt. Så det är också det vi då tillsynar när vi gör inspektioner om arbetsanpassning.
Kan man säga att rehabilitering, Camilla, det är en del av arbetsanpassning?
Ja, det skulle man ju kunna säga. För precis som Karo var inne på så handlar ju under rehabiliteringstiden så kan man ju få arbetsanpassningar eller behöva arbetsanpassningar.
Mm.
Så på det sättet, så det hänger ju ihop.
Ja.
Absolut.
Jag tänker att vi ska dyka djupt i detta på något sätt i alla fall och försöka reda ut det här. Och är det okej att vi börjar då med Arbetsmiljöverkets perspektiv och sen till dig, Camilla, efter
absolut.
Det?
Absolut, det går bra.
Ja, bra. Då börjar vi med arbetsanpassning och faktiskt lite fakta om detta.
Arbetsanpassning handlar om att göra individuella justeringar i den fysiska, organisatoriska eller sociala arbetsmiljön för att underlätta för en arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga att fortsätta arbeta eller komma tillbaka till jobbet. Anpassningen kan fungera både som ett förebyggande stöd för att motverka ohälsa och sjukfrånvaro, men också som ett stöd vid återgång i arbete efter sjukdom. Arbetsanpassning kan vara tillfällig eller bestå över längre tid.
Ja, Erik, lite fakta. Mm. Så din roll som projektledare på Arbetsmiljöverket, det påverkar ju faktiskt alla arbetstagare som arbetsgivare.
Ja, men precis. Arbetsanpassning är ju någonting som är aktuellt för alla på arbetsmarknaden.
Ja.
Så kan man säga.
Berätta lite mer.
Ja, jag tillhör ju tillsynen, alltså att vi gör inspektioner. Och det innebär ju att vi ska efterfråga och ta reda på om man följer det här regelverket. Inspektionerna rör ju hur arbetsgivare arbetar förebyggande men också åtgärdande. Så det är liksom två delar i det där. Så.
Just det. Tillsyn omnämns ju. Är det samma sak som inspektion?
Ja, precis. Ja. Det där myndighetsordet tillsyn.
Men hur går det? För Karo kändes ju inte helt bekväm med just den här typen av tillsyn eller inspektion. Hur går det här till då?
Jag tror att hon är nog jättebekväm med all tillsyn. Men det är väl lite så här att vi, när vi gör planerad tillsyn, det vill säga när vi har de här tillsynsaktiviteterna där vi går ut riktat, där vi ställer upp en liten hage kan vi säga, när vi tittar på något specifikt inom arbetsmiljöarbetet, så är ju arbetsanpassning lite speciellt eftersom det riktar sig till individens förutsättningar och utgångspunkter, medan resten av den tillsyn vi bedriver, det bygger vi på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Och de där är liksom inte, de hänger inte ihop till 100% men har med varandra att göra. Det kanske vi kan återkomma till lite grann. Men så när vi gör tillsyn kring arbetsanpassning så tenderar vi att avgränsa det ganska hårt just till det när vi gör de här aktiviteterna.
Finns det någon skillnad i hur stort företaget är också? Sådär, eller?
Nej, det här är ju någonting som, är man arbetsgivare så ska man jobba med det här. Och föreskrifterna är utformade på ett sånt sätt så att det ska passa alla. Mm. Liksom så. Och det kan en del uppleva som att de då blir lite luddiga. Men det skapar ju också ett rörelseutrymme så att det ska passa alla typer av arbetsgivare helt enkelt. Mm. Det är ju som vanligt att har man 10 anställda eller fler, då ska det finnas rutiner, vissa rutiner som ska vara skriftliga så där. Men har man färre än 10 anställda, ja, då behöver de inte vara skriftliga.
Karo?
Ja?
Ja, ditt perspektiv på det här som Erik säger och ditt perspektiv som inspektör?
Ja, jag tänker ju att det är viktigt att man som arbetsgivare har ett aktivt arbete med arbetsanpassning. Och jag tänker ju också att man som arbetsgivare har kunskap om dels de risker man har i sin verksamhet och också hur man kan förebygga och underlätta och anpassa arbetet så att det, liksom, det blir en bra arbetsmiljö för arbetstagarna. Men det är också viktigt att man som arbetstagare uppmärksammar arbetsgivaren på hur man upplever besvär av sin arbetsmiljö så att arbetsgivaren kan anpassa arbetsplatsen. Får man besvär av sitt arbete så är det ju viktigt att man meddelar sin arbetsgivare att det här är besvärligt för mig. Annars så vet ju inte arbetsgivaren det och har lite svårare att göra den här anpassningen. Det gäller ju liksom både för att, som vi sa tidigare, det är ju för att undvika risken för en sjukskrivning. Att man i förlängningen där får så mycket besvär att man inte klarar av att gå till sitt jobb eller att man måste bli delvis sjukskriven. Men det är ju också jätteviktigt med arbetsanpassningen när man kommer tillbaka efter en sjukskrivning. Eftersom man kanske har behov av att man gör en anpassning i arbetsmiljön. För att ge arbetstagaren en förutsättning att kunna komma tillbaka till sitt arbete.
Okej. Okay. Erik, vi får ju en rätt tydlig förklaring här. Är det något som du vill lägga till gällande det här? Vad det är för någonting, vad det innebär med arbetsanpassning och varför det är en sån viktig del av arbetsmiljöarbetet?
Ja, men man kan väl säga att det ska ju verka både, Karo är inne på det här, det ska vara både förebyggande och att man ska ta hand om de som kommer tillbaka när man har haft ohälsa av något slag. Liksom sådär. Så det är väldigt dubbelt på det viset. Och i slutändan så är det ju meningen att om vi jobbar förebyggande som vanligt, då ska vi inte behöva hamna där i de här sjukskrivningarna. Så att ha ett aktivt förebyggande arbete, det vill säga att ta reda på om det finns behov av arbetsanpassning, det ger ju också stor effekt i förlängningen. Och det är ju någonting som arbetsgivaren har skyldighet att göra, att man ska ta reda på de här behoven på lite olika sätt. Och det kan arbetsgivaren bestämma lite själv hur man ska göra, men det är det som blir det här förebyggande, att man måste på något vis aktivt arbeta med att ta reda på de här behoven. Sen så kommer det, det man oftast tänker på, det är ju det här återgång i arbete som Camilla pratade om också. Alltså att när man väl har haft en sjukskrivning och så ska man tillbaka in i arbetet, så måste det ske på ett genomtänkt sätt så att det blir rätt förutsättningar för den här enskilda individen att faktiskt kunna återgå i arbete. För det kanske har saker och ting kan ju ha förändrats med ohälsan på något sätt, eller att man bara behöver en övergångsperiod för att liksom kunna återgå fullt i arbete. Så det är väldigt olika.
Varför kan man då behöva en arbetsanpassning? Vi hörde i faktarutan här att det kan vara både sociala och fysiska. Det är massa. Berätta.
Ja, alltså hälsa, det är ju hela människan. Så det är ju alla sakerna samtidigt på något vis. Alltså det kan ju vara både det vi kallar för fysisk hälsa och psykisk hälsa. Det är ju något som kan uppstå över tid. Att vi tänker oss att när vi arbetar fysiskt kan det uppstå belastningsskador av något slag till exempel. Men det kan också vara en enskild olycka, en händelse som skapar. Man kanske får sin fot överkörd av en truck, en vanlig olycka. Och det är det fysiska. Och sen så har vi det psykiska, alltså hur vi arbetar tillsammans eller att den arbetsbelastning som vi utsätts för. Vi känner ju till att det finns höga sjukskrivningstal kring ohälsamma arbetsbelastning, alltså det vi kallar för utmattningssyndrom och sådär. Så det är ju exempel på de här två olika sidorna av arbetsmiljön, liksom hur det kan påverka oss människor. Så att båda de sakerna kan det vara. Det kan ju också vara så enkelt som du har varit med om en hot- och våldhändelse till exempel och blivit utsatt för chock efteråt och behöver vara sjukskriven ett tag. Och att komma tillbaka i den miljön igen, vad innebär det? Liksom. Så arbetsanpassning kan vara väldigt många olika typer av behov som behöver liksom, åtgärdas.
Och visst handlar det också rent krasst om ekonomi, de här sakerna?
Jo, men det gör det absolut. Alltså, all sjukskrivning kostar ju pengar, det är väl så. Så det är ju en sida av det. Det kostar pengar för arbetsgivaren och det kostar pengar för samhället. Men sen finns det också en kostnad för individen naturligtvis också. Det är ju viktigt att komma ihåg. När vi jobbar förebyggande, då är det ett incitament är ju också att det sparar oss pengar.
Just det.
Det är liksom ett sätt att tänka. Så är det absolut.
För det brukar ju vara viktigt för företagsägare och aktieägare annars att det ska finnas ett resultat.
Ja. Jo, men och det är ju det fina här att här sammanfaller de här sakerna. Intresset för individen, företaget och samhället är ju liksom samma egentligen. Så att det är ju, det finns bara, det är win-win-win här. Så kan man tänka.
Mm. Och Karo, om vi ska spela in dig igen då. Ja. Du, vill du säga något mer om arbetsanpassning från ditt perspektiv?
Ja, jag tänkte att jag kunde ta några exempel på arbetsanpassningsåtgärder.
Ja, bra.
Och det som Erik säger, liksom, det handlar både om den fysiska delen men också den psykosociala delen. Det man kan göra till exempel det är ju att ha minskad arbetsbelastning, minskad arbetsmängd, få hjälp med prioritering. Möjlighet till avbrott i arbetet, att man kan få gå ifrån och ta en paus om man känner att man behöver det. Särskilda arbetsinstruktioner. Personligt anpassad skyddsutrustning. Det kan handla om att man bör ha skor, kläder, hörselskydd, glasögon. Man kan behöva anpassa sina arbetstider. Och man kan behöva särskild arbetsutrustning och arbetshjälpmedel. Och där tänker jag också, så som man... Så kan man också resonera att när man gör anpassningar för en individ på en arbetsplats eller en arbetstagare så kan den här anpassningen även bli bra för många andra. Så att det som Erik säger att det är en win-win, det kan bli en win-win-win liksom. Att man gör vissa anpassningar som faktiskt både hjälper den arbetstagaren men kan även hjälpa andra på arbetsplatsen. Det kan vara både tekniska och organisatoriska åtgärder. En anpassning kan ofta vara bra både för individen eller arbetstagaren men också för övriga på arbetsplatsen.
Mm. Okej, okay. Just det, såklart. Så att någonting som man tror är för en enskild individ är egentligen något som passar väldigt många. Det känner jag igen, det är viktigt.
Vi brukar väl säga att det som är nödvändigt för en kan vara bra för alla. Det är liksom ett sätt att förhålla sig.
Precis.
Och det kan man, och det tänker du är inne på också, Karo, att vi tänker att de här åtgärderna samverkar också. Att det är både tekniska och organisatoriska åtgärder ganska ofta. En organisatorisk åtgärd kan ju vara att man behöver kanske lägga om schemat för en enskild individ. Att man kanske gör arbetsuppgifter i en annan ordning eller vad det nu kan vara. Därför att nu har man tillfört hjälpmedel och då kanske man behöver jobba på ett annat sätt och sådär. Sen kan det ju påverka andra arbetstagare också, alltså hur andra jobbar i de processer man har och sådär. Så det är klart att då behöver man ju också anpassa och fundera på hur det påverkar andra och sådär. Så att man får tänka på att det är många olika grejer som kan hända parallellt här. Men så länge man kommer åt de här behoven som finns, det är det man syftar till allting.
I den här podden så pratar vi mycket om SAM. Alltså det systematiska arbetsmiljöarbetet. Och det känns ju som att det borde väl räcka att ha det för att det ska vara okej på arbetsplatsen.
Ja, men det kommer man ju långt med. Och det är ju lite så det är tänkt här också. Att SAM är ju ett system. Det jobbar för helheten, för organisationen. Och så ska det fånga upp arbetsmiljön för alla. Men sen så visar det sig att det kanske inte alltid riktigt räcker till. Men jobbar vi systematiskt, då förebygger vi också. Det är liksom så. Om man tänker på tillgänglighetsfrågor och sådär. Att man ska tänka från början att vi är olika. Vi har olika storlek så att vi kanske behöver ha anpassningsbar utrustning. Och gör vi inte det, ja, då kan det ju leda till att vi sliter på kroppen till exempel på ett sätt som inte är bra. Och då kan det uppstå problem för individer. Inte för de flesta, men kanske för någon som kan då få ett arbetsanpassningsbehov. Så det finns liksom en relation mellan det här systematiska som vi har i SAM och det som är arbetsanpassning som är då mer inriktat för individen. Men tanken är ju att vi ska helst slippa hamna i individanpassningen. Utan vi ska ju få systemet att funka först. Liksom så. Det är lite så. Och det finns ju saker i det systematiska arbetsmiljöarbetet som till exempel att vi håller koll på vilka olyckor vi brukar ha, om vi har tillbud. Ohälsan som finns, den ska man ju sammanställa varje år och ha lite koll på. Och det kan ju också ge ledtrådar till, jaha, det är flera som är sjukskrivna om det här. Då kanske vi behöver ha koll på det. Är det något som vi behöver ha check på individer? Att det här, några individer har drabbats av det här, det kanske är fler. Kan vi göra något i det systematiska arbetsmiljöarbetet åt det? Så att, ja, det här ska ju liksom allt hänger ju ihop i arbetsmiljöarbetet på det sättet. Och jobbar vi förebyggande, då det är där vi åstadkommer det mesta.
Så rent praktiskt då? Vad innebär det här då i praktiken?
Ja, bra fråga. Det är lite, jag sa ju det tidigare att föreskrifterna är liksom utformade så att det ska passa vilken arbetsplats som helst egentligen. Mm. Så det innebär ju att man behöver hitta de arbetssätten lokalt. Det här är vår organisation, vad passar in här då? Men i grund och botten så är det här att det här med behov av arbetsanpassning, det är någonting som man måste ta reda på. Man måste ha något sorts arbetssätt för att fortlöpande, står det i föreskrifterna, alltså hela tiden, ska man kunna översätta det till, kontinuerligt så ska man jobba på det här på något sätt. Men det behöver ju anpassas efter, ska vi säga, verksamhetens natur, om man får vara så krånglig. Alltså, vad gör vi? Hur arbetar vi? Hur organiserar vi oss? Det är ju skillnad på en organisation där man knappt träffar varann. Där behöver man kanske jobba på ett sätt, medan där vi umgås nära varje dag och den arbetsledare och chefer, de träffar sina arbetstagare hela tiden. Det kanske kan vara ett arbetssätt, medan om man träffas väldigt sällan behöver man ha ett helt annat arbetssätt. Så att det är det där att, ska vi förebygga? Ja, då behöver vi få in den här informationen. Vi måste veta vilka de här behoven kan vara i god tid. Helst innan man känner något. Liksom så. En bra grej i det systematiska arbetsmiljöarbetet är ju det här med att känna till tidiga tecken på om man har belastningsproblem till exempel. Om man som arbetstagare känner till det, då kan man ju också enkelt signalera det. En chef kan också veta vad det är för fråga man ska ställa, så att man också får ett vettigt svar utifrån vilka behov som kan finnas. Så att det finns många sätt att arbeta på. Så vi kan inte säga, gör exakt så här, utan här behöver liksom arbetsgivaren tänka igenom. Hur funkar vår organisation? Hur får vi bäst koll på de här behoven som kan finnas?
Det här låter inte så lätt, Erik och Carro, tycker jag. För det, som arbetstagare vill man inte hålla på och prata så mycket om hur man mår. Och, ja. Både fysiskt och psykiskt. Kan ju det vara jobbigt, tänker jag.
Ja. Det kan det vara. Ja, men det är en integritetsfråga också ganska mycket. Vill man att ens chef ska veta hur man mår? Och sådär. Så det kanske inte alltid är lätt att svara på den där frågan. Hur är läget? Är det bra? Ja, man kanske inte som arbetsgivare heller kan förvänta sig att man alltid får ärliga svar på det. Så hur man ställer de där frågorna är också viktigt. Det kanske inte är hur är läget. Det kanske måste vara någonting mer utifrån det jag pratade om tidigare. Vad vet vi egentligen om de arbetsmiljöutmaningar vi har på just vår arbetsplats? Det kan det göra lättare att ställa de där frågorna. Men sen så har vi också i föreskrifterna, så finns det en reglering där man ska ha en rutin för hur man tar hand om information om behov av arbetsanpassning. Långt och krångligt, men lite förenklat så är det meningen att det ska vara synligt för de som jobbar i en verksamhet. Vad händer när jag berättar om mina behov? Vem hanterar det? Hur går det till? Och det vidare. Och det är en reglering som finns införd för att skapa det här, en transparens och bygga en sorts tillit mellan arbetsgivarsidan och arbetstagarna. Liksom så. Mm. Och finns den transparensen, då ökar ju liksom förutsättningarna också kanske för att man inte känner sig otrygg i att berätta om hur man mår. Och sådär. Så det är en viktig aspekt.
Man har väl även som arbetstagare, tänker jag, ett ansvar i det här också, att förmedla och...
Ja, det ligger väl i ens intresse i alla fall. Ja. Men det är klart att det beror ju också mycket på hur kulturen på arbetsplatsen är. Så att det är viktigt för arbetsgivaren att bygga den kulturen, att vi är tillåtande och öppna. Så att man inte tror att man ska bli straffad för att man är sjuk. Liksom. Att man är rädd för att bli av med jobbet. Och så där. Så den rädslan bär ju människor på. Liksom, och det hindrar dem. Och då blir ju kulturen på arbetsplatsen viktig. Hur man jobbar med de frågorna. Och det är ändå min erfarenhet som inspektör. Att de flesta arbetsgivare är genuint intresserade av att deras arbetstagare ska må bra. Så att det är ju ett bra start. Att man har det gemensamma intresset. Men sen kan det då uppstå lite missförstånd. Och liksom hur man pratar om de här frågorna. Som gör att det inte kanske alltid är så lätt för arbetstagare. Att känna sig fri att berätta hur man mår. Och så där, liksom.
Vad säger du, Carro, om just det här sista som Erik pratar om?
Nej, men jag håller med Erik där att det är jätteviktigt att man skapar ett klimat på arbetsplatsen som är transparent, eller transparent som jag sa innan, att man som arbetstagare ska ju inte behöva känna någon rädsla om man upplever att min arbetsplats är inte bra. Säg att man sitter och har ett kontorsarbete och har dålig belysning och dålig stol som kan leda till att man får belastningsbesvär. Då ska man ju kunna säga till sin arbetsgivare och få den anpassningen för att då förebygga att man i förlängningen får belastningsbesvär eller andra besvär. Alltså det är jätteviktigt med just den här transparensen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Och sen tänker jag så också att alltså, som arbetsgivare så är det ju jätteviktigt att man har kunskap om de risker som man har i sin verksamhet. Till exempel om man har ett arbete där det innebär att man har tunga lyft eller att man står i vissa arbetsställningar och så. Vet arbetsgivaren att så här ska det liksom se ut? Att man har kunskapen om att man ska stå med den här höjden, man ska liksom, ja, hur människan på bästa sätt jobbar. Då kan man ju som arbetsgivare förebygga att det i sin förlängning leder till att man får till exempel belastningsskador. Och har man kunskap om arbetsbelastning och dess effekter när man har för hög arbetsbelastning, då har man ju också möjligheten att anpassa så att man minimerar den risken att ens arbetstagare i sin förlängning då kan få liksom olika typer av besvär eller vad man ska säga. Så att kunskap är jätteviktigt. Jag vet inte vad du säger, Erik. Alltså att arbetsgivarna har kunskap om de här sakerna. Det gör ju att de mycket lättare kan förebygga.
Ja, men precis. Och det är ju en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet att man ska ha de kunskaperna. Och då pratar vi om kunskaper om risker i arbetet till exempel. Och så det är det som ligger i SAM. Det finns ju där. Så att det är absolut en del av det förebyggande.
Så kunskapen måste behövas. Det måste finnas en kultur som gör att det är högt i tak och att man vågar. Det handlar om rättigheter, det handlar om skyldigheter, det handlar om möjligheter också såklart att alla ska må bra och kunna fungera på sin arbetsplats. Men hur väl vet folk om det här då? Vi ska ut på stan för att få höra lite mer vad man vet om det här med anpassning och sedermera också om rehabilitering.
Om jag säger arbetsanpassning och rehabilitering, vad tänker du då på?
Bättre arbetsmiljö.
Är det någon speciell myndighet du tänker på?
Nej, jag vet faktiskt inte.
Tack så jättemycket för ditt svar. Om jag säger arbetsanpassning och rehabilitering, vad tänker du då på?
Då tänker jag på höj- och sänkbara bord till exempel. Och men kanske rehabilitering, ja, att man får hjälp med sjukgymnast och ja, sådana saker.
Ja, då tänker jag på att man kan prata med sin arbetsgivare om man känner att man behöver av speciella kanske hjälpmedel i form av stolar eller att man har ont någonstans eller att det känns jobbigt i något avseende.
Om jag säger arbetsanpassning och rehabilitering, vad tänker du då på?
Arbetsskada.
Är det någon speciell myndighet du tänker på?
Nej.
Om jag säger arbetsanpassning och rehabilitering, vad tänker du då på?
Jag tänker på stolar och hur man sitter och står och skrivbord som man höjer och sänker och så.
Är det någon speciell myndighet som du tänker på?
Nej, det är det inte. Utan det kan hända var och när som helst.
Om jag säger arbetsanpassning och rehabilitering, vad tänker du då på?
Ja, men jag har ju gått igenom sånt där. Lite arbetsträningar, hjälpmedel i arbetet för att underlätta liksom, jobbet. För att det inte ska vara, om man har något besvär, att det ska underlätta för en att fungera på arbetsplatsen. Som hon sa, höj- och sänkbara bord, alltså redskap, man sitter vid en dator, liksom mus och stolar och bland annat sådana saker. Bland annat, men sen beror det ju på vad man jobbar med också. Så
att... Är det någon speciell myndighet du tänker på?
Ja, alltså Försäkringskassan har jag haft väldigt mycket med, så att Försäkringskassan i första hand när det har varit rehabiliteringar och sånt, gällande mig i alla fall. Så att, men sen förmodligen Arbetsmiljöverket också, jag vet inte riktigt. vad som gäller där, men ja, bland annat.
Det är mycket. Allt liksom, från hjälpmedel till anpassningar och allt sånt. Till arbetsterapeut. Ja.
Är det någon speciell myndighet du tänker på?
Försäkringskassan.
Ja, det är väl Arbetsmiljöverket då.
Arbetsmiljöverket.
Jag blir helt ställd. Jag blir ställd nu. Arbetsmiljöverket. Ja, det är det väl.
Ja, det var högt och lågt, konkret, abstrakt, stort och litet. Men Erik då, om nu en arbetsgivare fått kännedom om ett behov, vad gör man då?
Ja, då ska man utreda. Då ska man behöver ju titta på vad är det här behovet och vad behövs. Det är inte konstigt än så. Så det är en väldigt enkel väg framåt. Och sen så behöver man ha någon sorts, så det finns i våra föreskrifter en instruktion vad det här ska innehålla och sådär. Så det ska leda till att man vidtar åtgärder och att man följer upp de här åtgärderna sen då. Och ser till att de ger effekt. Och den som är drabbad, den som arbetstagaren det gäller, ska ju också få vara med i den här processen. Det är också en viktig del av det.
Och Karo nämnde ju tidigare några av de här åtgärderna, exempel på det. Och oftast behövs det fler än en åtgärd, kan jag tänka mig också.
Precis, så är det. Det beror ju på väldigt mycket vad det handlar om då. Och det är det den här utredningen ska bena ut. Så det är viktigt att man lägger lite tid och energi på den, så man faktiskt får rätt åtgärder. Det är väl liksom ett vanligt misstag att man kanske går vidare och vidtar åtgärder utan att riktigt ha vridit och vänt på det. Här kan man ju behöva få in, beroende på vad det är för typ av ohälsa det handlar om, så kan man ju behöva få in från sjukvård och arbetsterapeuter eller vad det nu kan vara. Så man använder sakkunskap också i den här utredningen. Det ökar ju kvaliteten i det.
Kan en arbetsgivare få stöd i det här? Jag tänker både utbildning, kunskap, men också ekonomiskt.
Inte från oss. Nej. Det är inte sånt som vi jobbar med. Utan vi har bara reglerna, så att säga. Och så bidrar vi med information. Och så tillsynar vi att man följer reglerna. Så det är inte vårt uppdrag. Däremot så finns det ju andra resurser, och det kanske, men det är sånt som Camilla säkert kan berätta lite mer om sen. Det som ska vara en rehabilitering, så att säga, det är en process som man ska gå igenom. Men där finns det ju resurser från den öppenvården har ju resurser kring rehabilitering som den enskilda kan använda sig av. Men sen så finns det olika typer av stöd också som man kan få.
Ja, vad säger du om allt det här då, Karo?
Ja, jag tänker ju att både arbetsgivare och arbetstagare kan behöva stöd i arbetsanpassningsarbetet. Och om en verksamhet inte har tillräckligt med egna kunskaper, så kan man anlita en extern expert, som till exempel företagshälsovård.
Och där kan ju faktiskt Försäkringskassan komma in med möjlighet till ersättning till de arbetsgivare som anlitar en företagshälsovård, just för att utreda och se vad man behöver göra för arbetsplatsinriktad rehabiliteringsinsats. Och den ersättningen kallas för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Och då är det då arbetsgivare som ansöker om det.
Just det. Äntligen, Camilla, fick du komma till tals. Du kommer få komma mer till tals alldeles strax. Jag tänker att vi avrundar den här delen. Jag funderade faktiskt på två grejer. Dels så här, kan man som arbetstagare förvänta sig vilka åtgärder som helst, Karo och Erik? Det är en fråga jag har.
Ja, nej, men precis. Det finns väl gränser. Alltså överhuvudtaget kan man väl säga att våra regler har en sorts proportionalitetsprincip. Att det får inte kosta hur mycket som helst. Eller det kan inte kosta hur mycket som helst. Det står också i relation till verksamheten. Så att man kan inte förvänta sig alla möjliga åtgärder, utan det ska stå i relation till den verksamhet som bedrivs egentligen. En arbetsgivare är inte skyldig att hitta på nya arbetsuppgifter åt en arbetstagare och sådär till exempel. Men samtidigt så ska ju arbetsgivaren göra allt den kan, så att säga då. Så att det är lite dubbelt där. Men man kan tänka att om man börjar med att utreda och ta reda på behoven ordentligt, innan man bestämmer någonting. Det är liksom en viktig grej. För det kan vi stöta på ibland, att arbetsgivare kanske avfärdar och inte gör någonting alls. För man tänker att det ska bli för dyrt till exempel, eller att det inte passar in. Men då kanske man inte har tagit reda på fakta till att börja med. Så det är ju viktigt att det ändå händer, att den processen genomförs. Så kan man väl säga.
Hur är det med personer med funktionsnedsättningar då? Gäller arbetsanpassning även för dem?
Ja och nej kan man säga. För att funktion har ju hängt ihop med arbetsförmåga också. Så att man kan ha funktionsnedsättningar som inte påverkar arbetsförmågan beroende på vad man jobbar med. Sen om det är någon ohälsa involverad också. Det är ohälsa som föreskrifter om arbetsanpassning egentligen hanterar. Så att det som handlar om funktionsnedsättningar är ju i grunden tillgänglighet. Att arbetsgivaren förväntas utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet, arbetsmiljölagen, se till att alla på arbetsplatsen har rätt förutsättningar utifrån det arbete man ska göra. Sen kan det uppstå situationer just på samma sätt som för alla arbetstagare, att man ska göra arbetsanpassningar. Så är det. Så svaret är både ja och nej.
Mm. Nu Camilla, så vill vi höra din och Försäkringskassans del i detta kring rehabilitering. Och vi gör så här, vi börjar med en faktaruta för att få lite mer kött på benen.
Rehabilitering innebär att stötta en arbetstagare att komma tillbaka till arbetet efter en sjukskrivning eller annan längre frånvaro. Ansvaret delas mellan arbetsgivaren och hälso- och sjukvården. Försäkringskassan ansvarar inte för att ge rehabilitering, men har en viktig roll i att samordna insatser och bedöma arbetsförmåga. Arbetsgivaren ansvarar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Det kan handla om att anpassa arbetsuppgifter, arbetstider eller erbjuda hjälpmedel. Hälso- och sjukvården bidrar med medicinsk rehabilitering. Målet är att skapa förutsättningar för en hållbar återgång i arbete, där arbetstagaren kan arbeta utan risk för att drabbas av ny ohälsa.
Ja, Camilla, du har suttit tyst länge nog nu.
Ja.
Du är alltså samverkansansvarig på avdelningen för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.
Stämmer bra.
Berätta då, hur går det egentligen till att samordna en samordna rehabiliteringsinsatser?
Ja, Försäkringskassans uppdrag är ju att betala ut sjukpenning och också utreda vad det är för rehabiliteringsinsatser som behöver komma till stånd. Vi har inga egna rehabiliteringsinsatser, så vi har ju inget rehabiliteringsansvar, men vi samordnar rehabiliteringsinsatserna. Och det är precis som du sa, det finns ju arbetsplatsinriktade rehabiliteringsinsatser. Det är de som arbetsgivare står för. Eller om man inte har en arbetsgivare, då kan man ju vända sig till Arbetsförmedlingen. Sen så finns det ju medicinska rehabiliteringsinsatser, och det är ju vården som står för. Sen finns det också sociala rehabiliteringsinsatser, och det är ofta aktiviteter via samordningsförbund eller kommunens insatser. Och de blir oftast aktuella när en person har varit borta väldigt länge. Så att det kan vara steget före en arbetsplatsinriktad rehabiliteringsinsats till exempel.
Berätta lite mer, vad betyder det här i praktiken?
Det betyder att Försäkringskassan, vi utreder och ser vad är det för rehabiliteringsinsats som behöver komma till stånd. Vad är det som pågår nu? Det behöver vi alltid se. Vad gör arbetsgivaren till exempel? Då? Har de gjort en plan för återgång i arbete? Vad står det i den planen? För det behöver vi ju veta när vi planerar för hur återgången för den här sjukskrivna individen ser ut. Vi behöver också veta vad är det för medicinsk rehabilitering som pågår. Kan de kombineras? För det är oftast så kan man ha en medicinsk rehabilitering samtidigt som en arbetsplatsriktad rehabilitering. Så det behöver vi utreda och se. Och finns det en plan för återgång i arbete som vi ser, ja, men följer individen det här, så kommer den att komma åter i arbete. Så är det inga problem, då går inte vi in och samordnar där. Men är det så att det är en oklar planering, att det är svårt att säga hur den här individen ska komma tillbaka i arbete, då kan det vara så att vi behöver komma in och samordna rehabiliteringsinsatserna. Och det betyder att vi behöver ha kontakt med alla de aktörer som är aktuella i det här specifika sjukskrivningsärendet. Och göra en gemensam plan.
Just det.
Mm. Så att alla har samma plan. Och den kan ju se olika ut beroende på när i sjukskrivningen man gör det då. Den behöver ju revideras och utvecklas. Så den ser ut i början med de insatserna man har då. Det ser ju annorlunda ut då än mot slutet av rehabiliteringen. Men då kallar vi som sagt för arbetsgivare, sjukskrivande läkare. Ibland finns det en rehabiliteringskoordinator involverad. Antingen ses man på ett möte eller så har man den samordnade kontakten via telefon. Men just så att man ska få en gemensam plan. Så alla vet vad som är aktuellt och vad som sker.
Hur ser den typiska situationen ut då?
Ja, den frågan får vi ofta. Det finns egentligen ingen typisk situation utan det är från fall till fall. Men man kan säga att finns det ingen klar prognos eller klar planering för hur en återgång ska se ut, då kan det bli aktuellt att vi går in och samordnar. Men som sagt, det är från fall till fall.
Mm. Okej. Okay. Alltså, det här låter ju som ett väldigt viktigt arbete ni har, Camilla. Vet de som är sjukskrivna vilka möjligheter de har, vilka rätt de har?
Det hoppas jag att alla vet. Och är det så att man under sjukskrivningstidens gång undrar sig, vad får jag göra som sjukskriven under tiden jag har sjukpenning eller vad som gäller? För det kan ju uppstå olika situationer under sjukskrivningstiden. Då är det jättebra att ha kontakt med sin försäkringsutredare som vet alla detaljer i det enskilda ärendet. Så det är det absolut bästa, att ha en kontakt med försäkringsutredaren. Men sen kan man också läsa på vår webbplats om olika skeenden som kan tänkas ske då under en sjukskrivningstid.
Mm. Och då är adressen?
www.forsakringskassan.se.
Just det.
Men jag skulle ändå rekommendera att ha kontakten med försäkringsutredaren, för att på vår webbplats är det ju mer generell information. Så gäller det specifika ärendet, så ta kontakt med sin försäkringsutredare.
Det var ju några gånger här under mitt Karro och Eriks samtal som du nickade lite sådär. Är det någonting som du vill tillägga till det som vi pratat om tidigare här?
Nej, men förstärka snarare jobbet med arbetsanpassning och hur viktigt det är. Att det kan ju faktiskt vara så att man behöver jobba med anpassningar för att förhindra en sjukskrivning också. Om man har en medarbetare som har signalerat att den behöver anpassningar, kanske under en kortare tid, så kan man ju göra det så att det inte ska bli en sjukskrivning. Så det är ju också jätteviktigt. Men förstärka det som de var inne på, vikten av att jobba med arbetsanpassningar. Och vi på Försäkringskassan följer ju upp med arbetsgivaren också hur det går, vad som står i plan för återgång i arbete som arbetsgivaren är skyldig att ta fram. Och också följer upp så att den revideras utifrån de aktuella läkarintyg som kommer in. För att så som situationen ser ut i början av en sjukskrivning, det förändras ju under tiden man är sjukskriven. Så det kan ju tillstöta saker eller det kan ju vara en jättelyckad rehabilitering. Det kan ju se väldigt olika ut. Så att det är viktigt att man uppdaterar sin plan.
Okej. Okay. Det låter som en bra slutord. Eller är det något mer som du känner att du vill sammanfatta din del, Försäkringskassans del här?
Nej, jag tycker att jag har fått med det mesta och det viktigaste.
Mm. Erik, du då, om du ska sammanfatta detta som vi pratat om med arbetsanpassningen?
Ja, men jag tänker att det Camilla är inne på är ju intressant, alltså hur våra regler och styrning liksom samverkar ju här. Det märker vi i tillsynen, att när vi är ute och träffar arbetsgivare så har de koll på det Försäkringskassan efterfrågar när det gäller en sjukskrivning. Och det här med plan och återgång i arbete och sådär. Den känner arbetsgivarna till och de arbetar efter den och de formar ganska mycket av sina arbetssätt och rutiner utifrån att det ska bli en sån, så att säga. Men, och då märker vi, ja, det där förebyggande arbetet däremot, det kanske är det som brister i högre utsträckning. Liksom, att se till att man faktiskt efterfrågar de där behoven i god tid. Så där har vi ju ett gemensamt mål, så att säga, att man ska undvika de där sjukskrivningarna. Så att det är ju intressant. Och jag tror att det finns lite förflyttningsmån där utifrån de erfarenheter vi har från tillsyn. När vi märker att det här området kan arbetsgivaren faktiskt bli bättre på. Att ha koll på de här behoven tidigare. Liksom, så. För när man väl blir sjuk, då är det ju så. Och då kommer det här igång och det funkar utifrån våra upplevelser av de inspektioner vi gör, att det funkar okej. Okay, liksom. Och det bygger mycket på Försäkringskassans arbetssätt. Mm.
Jag skulle också vilja lägga till en sak, att vi pratade om hur personer som är sjukskriven ska kunna veta vad den har för rättigheter och vad som gäller under sjukskrivningstiden. På vår webbplats finns det väldigt mycket bra information också till arbetsgivare, vad som gäller och vad man som arbetsgivare ska göra. För det är inte helt lätt kanske alla gånger att veta vad man ska göra under sjukskrivningen. Så att där kan man gå in och läsa som arbetsgivare också, och vi håller på och utvecklar just webbplatsen för arbetsgivarna så att den ska möta den efterfrågan som finns.
Just det. Och då måste jag få plugga vår webbplats också naturligtvis. Mm. Arbetsanpassning finns en vägledning för arbetsanpassning på vår webbplats där det finns lite tips och tricks och saker man kan tänka på utifrån föreskrifterna, hur de är utformade, och så finns det lite råd hur man kan tänka och arbeta. Vi har ju en kontinuerlig samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket, men vi har liksom spetsat till oss lite grann på det här området, just att våra information mellan webbplatserna ska länka till varandra lite grann och sådär. Så vi hoppas att det har blivit lite mer tillgängligt på det sättet.
Bra.
Och vi har ju också en samverkan, alltså vi har ju en överenskommelse mellan myndigheterna om att vi ska samverka. Vi har ju det i våra instruktioner och vi får det i regleringsbrevet om vad vi ska göra inom vår samverkan. Så att det är väldigt tydligt att en samverkan oss emellan ska ske. Och där en av de delarna handlar ju om att vi på Försäkringskassan kan ju identifiera arbetsgivare som vi ser brister i rehabiliteringsarbetet, alltså ta ansvar för rehabiliteringsinsatser. Och då är det ju våran skyldighet i samverkan att tipsa till Arbetsmiljöverket om de arbetsgivarna.
Mm. Ja, bra, samverkan gillar vi. Mm. Det är viktigt. Ja. Och jag tänker också, det finns ny forskning, kommer nya erfarenheter, man sprider de här kunskaperna. Och i och med att det också kommer nya regler och så är det väl jättebra att då och då gå in och uppdatera sig på båda era respektive webbplatser.
Mm. Jätteviktigt. Och det händer mycket inom sjukförsäkringen, så att verkligen slå ett slag för att gå in och läsa på webbplatsen försäkringskassan.se för att hålla sig uppdaterad om hur det ser ut just nu.
Karo, någonting som du känner att du vill tillägga avslutningsvis?
Det jag tänker på, det är lite det som Erik sa innan, som också är viktigt för arbetsgivare att tänka på, att när de gör anpassningar så måste de tänka helhet. Man måste tänka på alla som jobbar på arbetsstället, så att man inte gör anpassningar för en individ och sen så blir det inte bra för en annan individ, utan man måste tänka helhet. För då måste man kanske anpassa så att det blir, alltså, så att det blir bra för alla, liksom, så att man inte glömmer bort det.
Nej, bra. Alla ska med. Det är Sverige.
Alla ska med.
Ja, men vi bor i Sverige. Jag brukar säga det som avslutning. Och nu ska vi också avsluta den här podden. Det är ju faktiskt så att alla i Sverige ska ha möjlighet att bidra till samhället. Alla ska ha möjlighet att gå till sin arbetsplats och göra ett jobb. Och utan att riskera att bli skadad eller sjuk eller i värsta fall till och med dö på sin arbetsplats eller i samband med sitt jobb. Tack så mycket Erik, tack så mycket, tack. Camilla.
Tack så mycket.
Och tack till dig också Karo såklart.
Ja, tack själv Fredrik.
Det finns mer information på hemsidorna. Det finns fler poddar att lyssna på om man vill förkovra sig ytterligare. Vi har gjort många avsnitt av Hallå Arbetsmiljö. Och den finns ju på Arbetsmiljöverkets webbplats och där poddar finns. Vi kommer höra snart igen. För ni är viktiga och ni vill väl få information om det mesta som rör arbetsmiljön. Så välkomna åter, tack och hej!
Hallå Arbetsmiljö, en poddserie från Arbetsmiljöverket. Programledare Fredrik Berling. Om du vill veta mer om Arbetsmiljöverket, besök www.av.se.